Förra veckan och veckan före så har vi pratat lite om korset. Och den kraft som finns kring korset, om Kristi blod som renar oss från all rättfärdighet. Kristi hela offer som förlåter oss all synd. Och så hela paketet som innebär att vi faktiskt, eller förlåt att jag kallar det för paketet, men allting annat som hände, att vi faktiskt har Kristi rättfärdighet tillgänglig för oss. Så lär er det liksom, ni som är som jag. Man tänker fel ibland, man agerar fel ibland, ändå så räknas man som rättfärdig. För att Herren ser oss så. Det är Gud som ser oss så. Och mitt eget omdöme gäller. Ja, då är man hård och obarmhärtig. Men Gud, han är nåderik och barmhärtig. Så därför blir liksom omdömet om ett helt annat när man har överlämnat sitt liv till Gud. Och det kommer vi att märka på domens dag. För vad skönt det ska vara att stå där och få, kanske man får se hela sitt liv spela förbi. Åtminstone står det i ordet att vartenda enstaka ord som jag har sagt under mitt liv kommer jag att dömas för. Och det är ingen skräck när vi vet att vi är frikänd i förväg. Då får vi bara förstå hur mycket förlåtet vi egentligen har fått. Nåväl, nu när vi pratar om korset så är det inte alldeles säkert att alla människor vill ha med något att göra. Det finns mycket nya krafter som härjar i vårt land och även i kyrkorna. Mycket nya moderna synsätt som tycks vara okej och så. Och jag ska inte nämna någon, men om jag tänker på, hade vi hållit oss till Guds ord i de senaste 30 åren så har det inte sett ut så här. Vi har valt att kasta undan Guds ord och vi lägger in lite andra synsätt. Och det kostar oss ett högt pris att göra så. Det kan kosta oss ett evigt liv om vi deltar inne. Och det är klart att ingen kanske gör så här medvetet för att vara trotsig eller upprorisk mot Gud. Ja, det finns några som kanske är det, om de företräder andra krafter. Vi har ju trots allt okulta krafter, vi har ju trots allt New Age och så. De vill ju avskaffa Herren och Gud. För att sätta in vad då? Ja, det blir ju balstyrkande i så fall. Det är resultatet. Alltså, man dyrkar det människan har skapat. Dyrkar människan. Man dyrkar skapelsen och inte skaparen. Det blir så i New Age och de här nya synsätten. Så då tänkte jag återupprepa en lite gamla ord. För de som vill faktiskt ha med Gud att göra. Jag vet att det finns högt uppsatta ledare som blir tokiga om jag läser sånt här. Säkerligen kommer någon att ringa mig och ta kontakt med. Vad menar du egentligen? Ja, jag menar precis det jag läste, för det var Guds ord. Så det är väl så mitt svar får bli. Så jag säger det i förväg då, så ring inte då. Men i varje fall. Alltså viktiga saker som har med Kristi kors att göra. För någonting som vi måste medge, att när vi har lämnat vårt liv till Jesus så är det inte likadant längre som det var innan. Nej. Någon förändring har det skett hos oss alla. En del personer har vuxit upp i en kristen familj, så de har med sin fostran och bön och hela tiden, så de märker inte den här skillnaden som tydlig, för de har ju haft det hela sitt liv. Men liksom vi andra som har blivit kristen i vuxen ålder eller hämtad ur djävulens grepp eller någonting, vi märker verkligen skillnaden. Så jag märker verkligen så här att från den dag som jag sa ja till Jesus så kom det in någonting nytt i mitt liv. Det finns nämligen i vissa kretsar en sorts helhetslära där man inte ska skilja på kroppen och helig ande och sånt här. Men jag hävdar precis tvärtom. Det är New Age-tänk när man säger så. Alltså inom sjukvården och psykologin så måste man kanske betrakta saker på det viset för att kunna ställa en diagnos och hjälpa. Men för oss som är andligt sinnad, så hur ska vi tänka till exempel när Jesus befriade mannen som ute på graven? Och då en hel legion demoner lämnade honom och istället besatt svinjorden. Det står inte tydligt nog att någonting, alltså mängder med demoner, lämnade den personen. Och han vart helt plötsligt vid sina sinnens fulla bruk. Någonting lämnade. Det finns alltså någonting andligt som kan ta tag i oss här. Och det finns andra saker. Den här pojken som demonen alltid skulle kasta in i någon eld. Ja, men Jesus befriade honom från en demon. Och han vart plötsligt frisk. Så där i stunden. Ja, jag har själv upplevt det där. Alltså jag uppskattar verkligen er som jobbar inom sjukvården. Och på, visst har jag fått hjälp av er många gånger, men det här att bli nykter, det får ni ingen ära till. Det gjorde Gud helt och hållet själv. Jag har gått till psykologer, kuratorer, jag har varit på behandlingshem, jag har varit på flera torkar hit och dit, poliser och socialmyndigheter och allting. Ingenting har hjälpt. Möjligen så kan de ha hjälpt mig att leva några år till. Åtminstone polisen, de är jag tacksam till. För de har räddat mitt liv minst 2 gånger som jag känner till. Och sen vart jag frälst. Och då vart jag nykter. Då kom det in någonting nytt i mitt liv. Någonting som hade saknats i hela mitt liv. Men som borde ha funnits där. Som egentligen varje människa är ämnad att få ha i sig. Föräldrarna ska ge barnen detta under uppväxten. Vi kan kalla det för grundtrygghet eller vi kan kalla det för kärlek och så. Det är någonting som ska tillföras det uppväxande släktet. Och så ska det finnas en närhet till föräldrarna naturligtvis. Ni vet, ett nyfött barn som ingen kramar, ingen tar hand om, ingen tar på. Det avlider efter ett antal veckor om det bara lämnas sådär. Så den här närheten och kontakten behövs. Gud har skapat den så. Och vi kan inte uppfinna något annat än vad Gud har skapat när det har med liv att göra. Vi kan tillverka flygplan och bilar och grejer. Det är vi ganska bra på. Men liv? Nej. Det är Guds sak och det släpper han aldrig någonsin ifrån sig till vetenskapen. Så nu letar man ju efter Higgspartikeln, som de vill kalla för Gudspartikeln då, bara för att de tror så är hitta sista minsta beståndsdelen då. Ja, hur många gånger har de inte trott det? Redan grekerna trodde ju det, antikens greker, för de var ju därifrån ordet atom kom. Och det betyder odelbar egentligen, atom. Så det, redan där fanns ju den filosofin att saker och ting måste bestå av någonting. Ja, vi vet lite mer nu att atomen består ju av någonting. Ja, elektroner och en kärna som där har lite neutriner och protoner och lite olika grejer. Och sen kommer det längre ner till kvarkbiten och sen, nu är man nere i bosonsfären då när man pratar om Higgspartikeln. Ja, men det finns mer. När man har upptäckt någonting där så kommer nästa fråga från någon smart filosof. Ja, men det måste ju bestå av någonting det också. Och så här kommer man att hålla på. Det finns bara en sak som är filosofiskt hållbart. Och det är att man definierar om ordet ingenting. För minsta partikeln är ingenting. Men det är någonting. Nåväl, någonting som finns mängder utav, det är kärlek. Och då menar inte jag kärlek i form av känslor, men det är klart att när kärleken kommer till oss så aktiveras känslolivet. Det har ni säkert märkt på våran när ni var tonåringar. Och det kör igång en massa kemiska processer i kroppen och sådana saker, så att man blir ju härligt tokig och lite småförälskad. Och Men liksom den när kärleken kommer till oss, då aktiveras organismen. För vårt kött är trots allt består av atomer och lite sådana saker. Men någonting ska ge det här kraft, ska ge mig liv, ska få en rörelse, ska få något att fungera som det är tänkt. Om jag tänker så här att om jag tar min bil här ute och så tycker jag helt plötsligt att nej, men nu börjar det bli för dyrt med bensin. Så tankar jag vatten istället. Jag ska ha en väldigt tro om jag ska få han att gå. Och förmodligen så har jag inte så mycket tro. Billigare blir det ju. Men jag kommer inte att köra något särskilt mycket. Men alltså, allting behöver sitt specifika drivmedel. Och kärleken är Bibeln så tydlig och övertydlig i att det är människans enda och rätta drivmedel. Vi kan drivas av rädsla. Vi kan drivas av hat, som vi pratade om förra gången. Vi kan drivas av självförverkligande, då jaget ska upphöjas. Ja, ja, det är vad New Age gör. Självförverkligandet, konkurrensen och det här. Det är liksom inte livet får stå framme, utan jag ska stå framme, synas, märkas, trycka ner andra, tjäna mängder med pengar på andras bekostnad och så vidare. Jaget är den största avguden enligt Paulus. Och den får vi inte underskatta. För vi har levt i en kultur där jaget har hyllats alldeles för mycket. Och vi har ju också gått in i vårt land i något som kallas kunskapslyftet. Man liksom höjer kunskapsnivån, och det är ju inget fel om man kan hantera den. Men det är frågan om vi kan det. För de är kloka, Einstein och de här, när de höll på med atomklyvning och atombomber. Det är väldigt lätt att se att mänskligheten kan inte hantera sådana kunskaper. Einstein visste om att det här kommer de göra vapen av. Men han trodde att han skulle kunna få göra det i fredliga syften. Men. När ska vi lära oss? De gjorde vapen av det. Så vi kan inte hantera all kunskap i människor. Eller se en tonåring. Eller kanske lite tidigare ska man börja. Och man liksom är jättenoga med att min uppväxande generation ska kunna och veta allting. Innan de är mogen och hanterande. Ja, de får sån ångest. För de är inte mogen att dra slutsatserna alla gånger om hur det ser ut på jorden och vad det håller på att leda till. De får sån ångest så de kan tappa lusten att leva. Så kunskap är inte bra alla gånger. Kunskapen kan ligga i motsats till just kärleken. Och för att få allting att fungera i en grupp eller församling så har ju Gud upprepade gånger i alla århundraden påpekat hur det bör vara. Så det finns mycket att läsa om det. Man skulle behöva väldigt mycket. Men jag tar den väldigt översiktligt. Och jag läser från i slutet på första Korinthierbrevet 12. Och 12 kapitlet där det handlar ju om andliga gåvorna. Nu har jag betonat väldigt mycket så här. För att vi ska inte förringa det faktum att vi har även naturliga gåvor vi människor. Egenskaper som också är betydelsefull, men de är inte så betydelsefull så att man måste förneka de andliga gåvorna. Det är någonting som tillkommer en människa som tjänar Gud. Ja, första kor 12:27. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare. Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla gåvor att bota sjuka och inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag en väg som vida överträffar alla andra. Alltså, Det här är en uppräkning av vad man kan kalla för tjänstegåvorna då. Några av dem. Alltså Kristi kropp har i sin församling för det första några till apostlar. För det andra till profeter. För det tredje några till lärare. Och så vidare. Vidare så ska det finnas i en församling några som kan utföra kraftgärningar. Och andra till att få gåvor att bota sjuka. Det är egentligen tänkt att det ska få ske i församlingen. Kära myndigheter. Kära ni som kanske nu blir Israelvänlig. När ni nu styr landet, stimulera kyrkorna, för det löser sjukvårdskrisen. Vad underbart om hälften av alla sjuka kunde få bli sjuk i, eller frisk i kyrkorna. Skulle inte underlätta problemen. Men så är det tänkt att vara. Men då krävs ju att Gud är aktiv då genom några människor. Och nu pratar jag tro. Jag pratar inte vetenskap. Jag pratar inte kunskap. Jag pratar tro. Jag pratar tro på en Gud som är mäktig att göra precis vad han önskar. Jag pratar tro på en Gud som har skapat hela universum. Alla stjärnor. Han har skapat varenda liten måne som finns. Han har alla galaxer. Han har skapat och han driver universum. Han driver månen, stjärnorna, han driver jorden. Han har skapat varenda trä, vartenda grästrå, varenda fisk och vartenda djur. Han har skapat dig och mig. Och allting drivs utan att han någonting behöver åka till någon bensinstation. Det går rulla på ändå. Så, vad ska då människan ha för drivkraft? Jo, men det ska ha detta som kallas kärlek. Det är den viktigaste och största gåvan av alla. Och det förstår man mycket väl. Vad är det för mening om någon ska vara en lärare? Men inte ha något liv. Då är ju död. Vad är liksom, varför är det så viktigt om någon person har gåvan och hela sjuka? Om man inte har något liv. Då är ju död. Naturligtvis måste det komma först. Och den här största gåvan, när vi kallar den för kärlek, det är också en benämning på det som är liv för människor. Det är vår drivkraft. Det är vårt liv. När Jesus Kristus, han kallar sig själv sanningen, livet och vägen. Livet. Han är det. Och vi som har blivit frälst, dragen från mörkret. Jag är en av dem. Och det finns många, många fler med mig i det här landet. Vi vet att det är... Vad händer när jag var frälst? Jag fick en ny kung i mitt liv. Jag hade en kung innan. Djävulen. Han fick abdikera och istället kom Herren in. Som ny kung, konung i mitt liv. Och sakta förändrade han mig inifrån och ut. Gud drar inte några stora energimängder på liksom att lösa olika enstaka beteenden. Han började med hjärtat. För därifrån utgår livet, enligt Guds ord. Så där började Gud. Och det har han så sen fyllt med kärlek. Men jag önskar att jag hade mer kärlek. Jag tycker att det går på snålnivå. Så att jag skulle vilja ha så mycket, mycket, mycket mer. Men ja, det är min bön i varje fall, att jag ska få ha mer kärlek i mitt liv. Alltså sån här utgivande kärlek. Sån här kärlek som inte tänker på mig själv. Som inte tänker på min egen plånbok. Som inte tänker liksom på att jag ska ha ett gott anseende. Nej, en sån här kärlek som jag tror Moder Teresa. Jag måste säga att även om hon var katolik, så det finns saker jag beundrar hos den kvinnan. Tänk dig när hon vart inbjuden till lunch med presidenten i USA. Och då hon tackade nej. Alltså ingen på denna jord tackar ju nej till frukostmöte med presidenten i USA. Det hände ju nästan aldrig. Hon gjorde det. Och hennes svar blev: nej tack, de sjuka i Calcutta behöver mig bättre. Det är utgivande kärlek. Okej, då förstår jag mycket väl varför den kvinnan aldrig någonsin var sjuk. Hon rörde sig alltså med smittsamma sjukdomar ideligen och ideligen. Men jag kan tänka mig att de här bakterierna aldrig kunde komma in. För det strömmade ju någonting ut ur henne hela tiden. Kärlek. Ja, en teori. En andlig teori som det kanske är bästa antibiotikan det där. Lev i kärlek. Det är klart att läkemedelsindustrin kommer att bli sur. Men framför Gud ändå. För Gud tänker även på dem inom läkemedelsindustrin. Nu ska jag fortsätta så här. Och så ska jag då läsa från första kort 13. Och då handlar det just om det här som jag har värde att kalla för liv och människans drivkraft. Kärlekens väg. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, utan har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting och den uthärdar allting. Ja, det där är ju kärlekens egenskaper då, de här sista verserna. Det beskriver hur kärleken är. Den är tålig och mild. Men alltså, tänk vad skönt det skulle vara för oss människor om vi hade drivet i vårt liv var av det här. Det pratas inte om mig, utan det pratas om kärleken är tålig och mild. Oj då. Men skulle inte stå egentligen så här att den som har kärlek i sitt hjärta, han är tålig och mild. Ja, men det är inte jaget som betyder någonting när kärleken är med. Kärleken i sig är drivkraften och kommer att få vilken människa som helst att bli som kärleken är. Inte på en gång. Det är mycket stötestenar innan man är igenom där. Men det blir i varje fall så småningom. Om man nu vill gå Guds väg. Då är det här priset att betala. Jag säger priset att betala bara för att retas lite. Men så här tror jag att vi alla vill ha den egentligen. Den här kärleken. Det här goda. Det här himmelska. Tänk att få ha det boende i sitt eget hjärta vart än jag går. Tänk att få se den kärleken ge mig liv. Och när jag möter en människa som ligger i rännstenen och inte längre orkar ta sig upp, så får jag kraft och lyfta den personen. Inte jag, men kärleken. Och jag är redskapet. Tänk när det blir frälsning i församlingarna. Tänk när det kommer en person till er. Och det underbart är som så att i församlingarna, där fostrar man ju ungdomar och sånt där. Och de läggs ju också till församlingen eftersom. Och det är härligt och underbart. Jag vill prata om de andra. De som inte har den här kristna uppväxten, de som kommer skamfilad, luktar illa, har följt med skulder, har följt med polisanmälningar, är kriminella, och så plötsligt har Gud nått en sån människa och han vill lämna sig till Gud, han eller hon. Vad gör vi? Det här är besvärliga människor. De kräver mycket tid. De kräver mycket kunskap? Nej, inte ett dugg. De kräver inte särskilt mycket pengar. De är billigare i drift än alla andra. De frågar bara efter mat. Och någonstans att bo, inget mer. De kräver just ingenting. Det är bara det, en sak. Om vi i församlingarna hade vårt mått fyllt av kärlek, då skulle vi alltid ha någonting att ge dem. För det är det som saknas som mest. Det är därför drogerna kommer in. Det är därför de falska religionerna kommer in. Det ska fyllas ett tomrum. Ett mörker. Som liksom drivs av lögn, fruktan, hat och självförverkligande. Då när de kommer till oss så måste de få uppleva att vi älskar er. Annars är vi inte riktigt ärlig. Nu kan det vara så att vi är rädd. Och det kan vara vissa personer som är väldigt svårhanterlig. Ja, då kanske inte vem som helst ska vara där. Men det är inte så att någon person ska lämnas övergiven. Bara för att han har en konstig bakgrund. Det var förr det. Och sen alla ni som har upplevt Guds försoning. Där har jag gjort då. Och jag har fått upplevt att det kan vara jättejobbigt med vissa personer som inte själv har fått gjort det. För jag vet inte hur många gånger jag har fått det kastat i mitt ansikte. Ja, men du som har varit alkoholist eller du som gjorde så för 30 år sedan. Ja, men tror ni inte på Guds försoning? Tror ni inte att det finns en blodets rening? Tror ni inte att Jesus Kristus kan förändra en människa? Stå inte där mitt framför mitt ansikte som en syndare som har ångrat sig. Och förkasta Kristi gärning, för det är precis det ni gör. Jag drog mig alltid undan de människorna. Råd från en vis, gammal, äldre profet. Han sa så, du har så stora problem så du ska dra dig undan alla som behandlar dig kärlekslöst. Om det blir bara en par stycken kvar, ja det räcker, sa jag. Och det var så. För att det är hemskt att uppleva det. Fruktansvärt. När man kommer till det som ska vara Guds församling. Man pratar om Jesus. Man pratar om kärleken. Man pratar om att hjälpa varandra. Man pratar om att dela med sig. Och så kommer det någon som har alla de här behoven. Och hur många år ska det ta innan han får uppleva att det är sant då? Han blir inte kvar så många år där. Men om bara kärleken fick flöda inom församlingen, så förlöstes allt det övriga. Då skulle vi se att allt vad vi har i våra händer är tänkt att använda för Guds kropp. Inte för mig själv. Inte för mitt eget bankkonto. Om Gud har välsignat mig, använd pengarna till något gott. Mens ni kan. För tänk om ni dör och ni har 4 miljoner på bankkontot. Vilket slöseri. Ni fick aldrig använda det någon gång. Det är klart att ni ska använda det till något bra, mens ni själv får bestämma över det. Ungarna när de växer upp, ja men de får göra likadant som ni gjorde. Arbeta och det är en signelse att kunna arbeta. Jag fick min fru pratade med min svägerska igår. Hon sa, men nu har jag suttit och tänkt så mycket kring UH så här, så att du borde få betalt du och för det du gör. Ja, då var jag så arg. Eller arg, det var jag inte, men jag sa till henne, hörru du kära svägerska, min lön är att kunna arbeta. Men ni som aldrig har varit sjuk, ni ska ha betalt dessutom. Min lön är att kunna arbeta. Och så har jag tänkt ända sedan jag varit förälder. Jag tänkte inte så innan. Och jag måste säga att min ekonomi har varit så katastrofal så den var fullständigt olösning. Och skulle någon fråga mig hur jag löser de här 3-4 första åren när jag betalade 400 000 i skulder och inte ens hade något arbete. Ja, jag började jobba, men det var ju gick ju hattigt för jag var inte så stark. Jag kan inte svara på det. Jag vet bara att det fixas, allting. För att jag litar på Gud. Jag räknade inte med min egen plånbok, för den var inte min. Jag hade ju ingen innan jag var frälst. Nu hade jag fått en plånbok sedan jag var frälst av en polare, men den var helt tom. Men alltså, jag hade en plånbok i varje fall. Och det är någonting när man vänder om ifrån det mörka till Kristus. Vi som bekänner oss till Kristus idag, vi har förmånen att få tillhöra den slutliga segraren. Vi har förmånen, oförtjänt, att få vara frälst. Vi har förmånen att Gud är partisk. Alltså han tänker på oss som sina egna barn. Den förmånen har vi. Men vi kan inte göra som så att vi förvägrar andra frälsningens välsignelser bara för att det är några jobbiga individer. Absolut inte. Då brister i kärlek. Då finns inte kärleken i tillräckligt mått. Då vet församlingen. När ni vet, fundera så här. Varför drog de här svåraste människorna sig undan, då vet ni att ni saknar kärlek. Förklarar ni inte psykologiskt, förklarar ni inte socialt, förklarar ni inte på det viset. Utan tänk över, hur ser det ut med kärleken hos er? Finns den där? Och finns den där i tillräcklig mängd? Så att det räcker till andra. Mycket viktig fråga att ställa sig. Och det är också det som korset handlar om. Jag vet, den syn som jag fick för många år sedan, där detaljerade Gud upp en massa, ja, dåliga saker som vi människor kan ha. Bara få påminna oss om liksom vad vi har blivit förlåten för. Men tänk då sen på de som aldrig fått mött Gud, men som har längtat efter livets mening. Den längtan bor här inne, vare sig man förstår eller inte. Om inte det blir tillgodosett på något sätt, så kommer man att söka annat. För det tomma mörka som är här annars, det är outhärdligt att leva med. Droger är ett sätt. Bli beundrad, det är en annan drog. Göra karriär är en drog som kan fylla det här. Samla på pengar och visa sig mäktig och stor, så ja, det är också en drog av samma mått. Det ska fylla det här tomma. Men det är inte Gud i det. Om man börjar med att ta emot Kristus, som är livet, kärleken, nåden. Han är barmhärtigheten, han är början, han är slutet, han är den som har besegrat allt mörkt och allt onda. Jesus Kristus är hans namn, och han vill frälsa dig och hela dig och leda dig och ge dig det liv som du egentligen borde ha fått levt ända ifrån början. Korset handlar om just den personen som ger sitt eget liv för oss. Sån kärlek har vi sällan mött någon annanstans. Men Gud som har skapat allt, den mäktigaste som finns, den renaste som finns, den syndfriaste som finns, han gav självmant sitt liv för att du skulle få bli frälst. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, Herre, jag tackar dig för det. Det är så underbart att få prata om dig, Herre. Jag älskar mig verkligen. Jag tackar dig att du har gjort mig sån, att jag vill prata om dig, att jag vill prata om himlen. Jag vet att det finns folk som har blivit så irriterad på mig, Herre. Men förlåt dem. Jag är bara den jag är. Jag är den som du gjorde mig till, Herre. Och jag ber dig om nåden att få fortsätta vara så, Herre. Människor vill göra mig till något annat. Och så är det med oss alla, Herre. Vad människor tycker och tänker. Men vad tänker du, Herre? Vad tycker du? Låt vår vilja, Herre, låt vår kraft i vårt hjärta vara samstämmigt med din vilja, Herre. Så att det blir vad vi vill, men samtidigt råkar det vara vad himlen vill. Jag ber dig, Herre Jesus, om en sån nåd. Vi kan inte räkna ut någonting, för dina tankar förstår ingen av oss. Du är för stor för sånt, Herre. Men vi vill gärna vara på den här vandringen som leder hela vägen hem. Hem till dig, Herre Jesus. Vi är bara gäster och främlingar här på den här jorden, Herre. Vi är inte riktigt hemma här, Herre. Vi längtar efter någonting bättre. Vi längtar efter den förlovade staden, Herre, där framme. Det här ljuvliga riket där vi vet att du sitter i centrum, där du råder, Herre Jesus. Vi vet att vi kan få del i det himmelska nu. Och vi vet, Herre, att vi längtar efter detta. Och bara för att vi längtar efter något bättre, så har vi rätten att kallas dina barn. Du har och minns han inte några höga krav på oss. Bara vi längtar efter dig, så får vi alltså kallas dina barn. Och därför skäms inte du för oss. Om så hela världen skulle skämmas för oss, så skäms inte du för oss. Herre, Och att det vore du som rådde på den här planeten redan nu här. Du ser oss människor med olika system hit och dit, och det ska konkurrera och krigas och förstöras. Vi klarar inte det här. Det är bara det att vi vill inte inse det här. Men träd in du, Herre Jesus. Jag ber dig för vårt lands skull. Låt oss få en regering som är Israelvänlig, Herre. Annars förgås vi. Vi vet, Herre. Vi vet vad som händer. Men våra politiker vill inte tro på sånt alla gånger. De många gånger så företräder de det de tjänar mest på, här. Men kan vi inte få en politikerskara som vågar tjäna dig? Ja, möjligt. Tack, Herre Jesus Kristus. Jag ska inte be om kring politik något mer. Nej, förlåt mig för det. Jag prisar och pöjar och tackar dig, Herre.